desperat måste kasta sig nu in dit efteråt. Nästa talare upp på scen är Sara Wittbom från Nordic E-commerce Knowledge. Sara är en e-postfantast som driver Nordic E-commerce Knowledge. Hemma så kallar de henne Fröken Långskånk. Hon älskar att köra bil och lyssna på musik. Sara bloggar på iLoveMail.se och iLoveEcommerce.se. Hennes mål i arbetet är att berätta fantastiska e-handelstrender som passar i de fyra inlärningstyperna. Det ska motivera nordisk e-handel till att bli bäst i världen. Vi har också när vi planerat det här haft en wiki där talarna själva kan gå och fylla i. Och sen har jag bett dem komma med ett personligt webbtips. Och där har Sara ett som är www.bespokepost.com. Alltså det är en prenumerationstjänst för män som vill bli riktiga män. Funkar fantastiskt bra på Sara. Välkommen upp Sara, får vi höra om e-handelstrender.
Tack så mycket. Ja, jag tror inte Pierre vet vad han har gett sig in på när han slänger ut mig. Jag ska prata e-handelstrender. Och Mattias Bilström på Brightstep vet precis vad jag menar. För att jag är nämligen helt emot e-handelstrender. Och det handlar om att vi sitter, vi har en Mr. Shopper-metodik där vi sitter och testshoppar e-handelsbutiker på 340 punkter. I år så shoppar vi för den årliga rapporten 90 nordiska sajter. Det är de största nordiska sajterna. Och sen så jämför vi det med några kollegor i USA som gör samma sak. Och där kommer det fram en jättemassa häftiga, intressanta fakta. Och det kommer jag att basera lite grann i den här presentationen. Sen har vi gjort flera podcast, bland annat om Let's Buy It, Boxman, Bo.com, alltså e-handelshistorier som var fantastiska men som faktiskt inte lyckades. Och med det sagt så är det för oss väldigt viktigt att man tittar på var vanliga människor, hur de vill shoppa och deras beteende. Och inte haka på alla e-handelstrender först. Och varför säger jag så då? Jo, jag tänkte jag ska visa några exempel. Vi håller på att göra den här årliga rapporten just nu. Så vi har shoppat ungefär 80 sajter hittills. Och jag kan bara plocka ut ett axplock varför jag säger som jag gör. Tittar vi lite till exempel på nyckelordsök, alltså den här funktionen uppe där man söker på en produkt, så har amerikanerna haft i flera år nu 100%. Alla sajter har den funktionen. Men i Norden så ser det ut på följande sätt. Alltså vi har 75% som har den här funktionen. Och det kan ju vara hyfsat bra kan man tycka. Däremot så är det bara 74% av de 75% som har en filterfunktion, alltså så att man kan filtrera efter att man har sökt och kommit fram till något resultat. 35% av de 75% hjälper en ifall man har stavat fel. Så att det finns lite att jobba på där till exempel. När det gäller just svar från kundtjänst, för vi mejlar och chattar och ringer, testar på sociala medier, så ställer vi alltid en kombinerad fråga. Och i nästan samtliga fall så svarar man bara på en fråga och struntar i den andra frågan. Tydlig produktgaranti. Amerikanerna är extremt duktiga på att lägga upp produktgarantier som ett försäljningsargument. Medan vi i Norden gömmer det. Och det är väldigt svårt att hitta de här produktgarantierna i de allra flesta fallen. Och många har faktiskt inte ens den här funktionen. Sen pratar vi ju väldigt mycket inom e-handel om multikanal och omnichannel. Och tittar man då på de e-handlare som visar lagersaldo eller returnera varan i fysisk butik om man har köpt den på nätet eller tvärtom, så är det som ni ser inte särskilt många som har den funktionen. Och tittar man på just hämta varan i butik när du har beställt den på nätet och returnera i fysisk butik om du har beställt den på nätet, så är det inte samma butiker som har de här funktionerna. Så det finns ingen riktigt logik i varför man har vissa funktioner idag. Mobilsajt och mobilapp. Där ser vi att det är faktiskt inte ens hälften som har en mobilsajt eller en mobilapp. Och det är få av dem som har en mobilapp eller en mobilsajt som faktiskt promotar det och berättar om det. Så, några konkreta slutsatser som vi kommer fram som jobbar med e-handel på något sätt varje dag. Det är egentligen att e-handel blir succé när man möter vanliga människors beteende. Inte när man hakar på de första trenderna. Jag vet inte hur många mätpunkter som amerikanerna har velat att vi ska mäta som vi sedan ett år senare har fått tagit bort som är nya häftiga funktioner. Och trots många framsteg så är det faktiskt så att långa flöden, om vi säger logistiken eller betalningsprocessen, är för krånglig. Det är för många irritationsmoment fortfarande, men vi behöver inte skruva särskilt mycket för att få till de här. Och det är ju så, om inte logistiken funkar riktigt bra, om jag inte får varan på den tiden som företaget har lovat mig, så spelar det ingen roll hur fantastiskt fin produkten är inslagen, för det är ändå för sent. Eller om kundtjänsten via telefon inte funkar, så blir jag inte tröstad av att den ligger på Facebook alla gånger. Vi måste bli bra på de grundläggande sakerna och brinna för kunden. Sen kan vi göra häftiga saker och sätta kronan på verket. Sen det som vi pratar jättemycket om, det är ju Kina och Brasilien kommer, och vad ska hända då? Om Kina dessutom som har mycket egen tillverkning som kan prispressa, så kommer vi ju inte att hänga med där, pratar vi ofta om. Och hur ser det ut? Ja, global onlineförsäljning ökar konstant, nästan i samma takt från år till år. Det är ungefär 13%. Och nu har jag en, jag är ju inte Hans Rosling, så därför måste jag ha lite papper här så att jag kan förstå de här bollarna. Men det här är i alla fall en undersökning som mäter då globalt hur de utvecklingsländerna inom e-handel, hur de presterar. Och då är det en 100-gradig skala där man mäter allt från hur attraktiva de är på marknaden, infrastruktur, lagar och regleringar och sen så handelsutveckling då. Och den här lodrätta grafen, den säger egentligen hur många som handlar på nätet. Och den vågrätta linjen säger hur hög internetpenetration det är i det landet. Och tittar man på de här hemska stora bollarna nu, så växer onlineförsäljningen enormt i de länderna. Och jag kunde inte låta bli att titta lite grann på vad är det som gör att det växer så otroligt i de här länderna. Jo. Tittar man på Kina så är det så att de har 1,3 miljarder i befolkning, och av 40% av dem så har de tillgång till internet. Och det är 164 miljoner som faktiskt shoppar på nätet. Tittar man på vad en jätteviktig ingrediens för att kineser ska handla, så är det att de väljer inte medelvaror. De väljer antingen lyx eller det billigaste. Och det ska vi ta med oss och komma ihåg. Jämför vi kinesiska och amerikanska sajter, så är det en ganska stor skillnad i vad man gör på nätet. Alltså en hög andel i Kina som chattar, laddar ner musik, spelar spel och använder e-post då, som jag gärna vill promota. Det är det många i USA som gör fortfarande. Och så Brasilien. Jag kommer till en poäng här. Brasilien växer ju också enormt mycket. I det här landet så fungerar prenumerationssajter extremt bra och medlemssajter. Och de konsumerar extremt mycket video i det här landet. Och så tittar vi på åldern i Brasilien. Så är det ganska unga människor som där många är på internet. Och tittar vi då och jämför Kina med USA, så ser vi att det är en högre medelålder i USA jämfört med Kina. I Sverige så har vi en enormt hög internetpenetration. Vi är bäst i världen, bland de bästa i världen. Och vi har det utspritt. Det är från många åldrar som vi använder internet väldigt mycket. Och här ligger vi alltså lite före amerikanerna som har en högre snittålder. Och jag har jobbat jättemycket med flera projekt och jobbar mot Generation Y. Jag tycker att det är en fantastisk målgrupp. Och när jag då tittade på vad Brasilien och Kina uppskattar för egenskaper på nätet, så stämde det väldigt mycket in på Generation Y. Och därför så hittade jag det här med åldern då. Så min lösning till er är ju naturligtvis att rikta in er lite mer på Generation Y. För det jag gjorde när jag jobbade med flera projekt och koncentrerade mig på Generation Y, det var att vi märkte att det blev så tilldragande egenskaper och funktioner så att vi fångade flera av de andra generationerna. Och jag ska förklara lite mer kring det. Generation Y kan man förklara kort så här. Tycker man om generation Y så brukar man oftast förklara det som står på er vänstra sida, blir det va? Som är alltså positiv självkänsla, tävlingsanda och så vidare. Men är man negativt inställd till den här generationen så brukar man oftast beskriva samma egenskaper med det som ni ser åt andra hållet. Då. Naiv, respektlös, stressad, ansvarslös och så vidare. Och det är så att ju mer man känner till om varför generation Y har de här egenskaperna, desto mer positivt brukar man beskriva dem. För det finns ganska bra argument för varför man karakteriserar dem på det här sättet. Generation Y är den första generationen som har fått vara med i familjeråd och fatta stora beslut. Och de föräldrarna vill vara coachande och stöttande mer än säga åt sina barn hur de ska göra. 40% har tatueringar och skönhetsoperationer är inte alls ovanligt. Och det är så att i den här generationen så är det någonting bra att visa ambition och talang. Idol, YouTube, det är sådana forum där vi gärna ställer oss och sjunger helt ogenerat. Lady Gaga är faktiskt kronjuvelen på just girl power som är ett begrepp för den här generationen. Och hon är lite bizarr i sitt sätt att synas. Så att ibland så glömmer vi faktiskt bort vilken otrolig musikalitet den här kvinnan besitter och vilket sinne för affärer som hon har. Och jämför man då med tidigare generationer så är det tönten, supertönten som är hjälten ofta i filmer idag. Och han fattar inte att han räddar hela universum som det är i Transformers. Och han är ofta en motspelerska som är lite övernaturlig och har en massa manliga egenskaper och mekar med bilar och sånt. Och jämför man då med tidigare superhjältar som Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, där man var liksom bara cool och tillbakalutad. Så det är lite stor skillnad här. Okej, om vi tittar på e-handel då. Nu ska jag visa en slide med jättemycket text och det ska man egentligen inte göra. Men den här sliden går jag jättemycket ut efter när jag tittar på beteenden på e-handel. Det generation Y uppskattar, det är att de identifierar sig istället med ett varumärke mer än att jag behöver. Alltså jag är en BMW, jag är inte Skoda till exempel. Och man söker i många kanaler. När man har identifierat sig med ett varumärke så vill man följa det här i många olika kanaler. Och sen vill de oftast att företaget ska lyssna först och sen kan de prata. Någon form av byteshandel där. Och sen som vi sa tidigare som stämde in på Kina, det ska vara dyrt eller billigt. Medelsvensson, vad det nu heter på kinesiska, är inte bra. Och sen så vill de gärna köpa från företag som engagerar sig i grön utveckling, klimat eller socialt engagerar sig på något sätt. Det är en fördel. Och sen gillar de inte komplexa och svåra transaktioner. Och det finns förklaringar till det här. Jag ska ta upp några egenskaper som vi brukar jobba med och titta på. Att blanda in i sin e-handel för att nå den här generationen och på samma sätt att nå övriga målgrupper. Majoriteten av dem i generation Y säger en och samma sak för att de ska trivas på ett arbete. Och det är tydligt ledarskap. Men de vill identifiera sig med den som de tycker är en bra ledare. De vill välja vem de tycker är en bra ledare. Och tittar man då på företag som har lyckats väldigt bra så är det egentligen så att det är en stark ledare som bär lite fanan för en livsstil eller för ett sätt att använda produkterna. Apple till exempel, jag kan säga att de följer inte en enda e-handelsregel egentligen som en sajt borde se ut, men de säger att så här, det här ska ni ha. Och det attraherar den här gruppen. Abercrombie & Fitch är en sån där e-handelssajt som har gått in nu mycket på Norden. Och när de skickar ut sina nyhetsbrev så följer de inte en vettig e-postregel överhuvudtaget. Men de säger att det är det här du ska ha, till och med när det gäller mjukisbyxor. Vi ser allt mer att det är någon som representerar dem och som man vill vara lik. Eller som man tycker har en bra klädstil eller vad det nu kan vara. Lady Gaga, hon säger att hon är Mother Monster. hon skrivit i sina Dear Little Monster. Så det är naturligtvis överdrivet, men det är väldigt typiskt för att attrahera just den här yngre generationen. Sen finns det ett annat sätt. Nu ska vi se om vi kan lyssna på den här lilla filmen som kommer. Det kunde vi inte. Ni känner säkert igen de här bootsen. Och det är en kvinna som berättar om hur hon lever och hur hon jobbar mycket. Hon jobbar för fattiga i världen. Och för henne är det ju jätteviktigt när hon går i terräng att de har de rätta bootsen. Men hon säger aldrig företagsnamnet, utan hon promotar en livsstil. Hon är en ledare som många ser upp till. Ja, och så den här sajten då som lär killar att bli riktiga män. Det är faktiskt en ganska trevlig prenumerationssajt. Jag tycker ni ska gå in och titta på den. Där kan man lära sig allt om att blanda en riktigt bra dry martini eller man putsar sina skor eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Och de säger helt klart att de är experter och de vet hur du ska bli en man. Och det är inte tydligt vilka produkter de säljer alltid. Men det är väldigt typiskt för någonting som attraherar generationen om man vill identifiera sig med det här, den här livsstilen. Så, tydligt ledarskap. Både i stort och i detaljer. Titta på hur tydliga ledare ni är. Alltså om det gäller allt ifrån att promota någonting på första sidan, i tv-reklam eller vad det nu är, ner till allt, texterna, när bilderna är blockerade, så ska ni vara ledare och experter på det ni kan. Och sen förespråka gärna något mer än bara era produkter. En livsstil eller ett sätt att tänka. För det kommer att attrahera den här generationen. Byteshandel. Det var Martin inne lite grann på. Amerikanerna är extremt duktiga på det. Att hela tiden jobba med byteshandel för att få nya kunder. Och generation Y har man lärt sig att allting är förhandlingsbart. Och man kan tycka att det är ganska jobbigt. De kräver ganska mycket hela tiden. Men det är ett sätt för dem att jobba. Och om man själv utövar byteshandel så får man en väldigt trevlig dialog faktiskt. Vi kan titta på några exempel. I det här fallet så är det Karma Loop. De säljer skatekläder i USA. Kommer in på svenska marknaden. Jätteintressant för många i den kretsen. I allt. Ska du lämna från en e-postadress så får du någonting. I Sverige jobbar vi väldigt mycket med prispress. Alltså du får rabatt hela tiden. Och där måste vi hitta andra saker än att bara jobba med pris. Stormberg är en norsk kedja som finns både fysiskt och digitalt. Nu kommer inte ni höra det här, men det är en instruktionsfilm i hur man klär sig i tre lag. Alltså, om du ska ut och vandra så ska du klä dig på det här sättet. Om du ska ut på tur så ska du klä dig på det här sättet. De berättar hur du ska göra. Och det är en risk, därför att jag som kund kan ta den informationen och gå till en konkurrent. Men man ger någonting först och sen förväntar man sig någonting tillbaka. Vi kan titta på andra detaljer. Amerikanerna är jätteduktiga. Här, om man vill köpa fåglar på nätet, så har man då möjlighet att gå in. Om jag tittar på fåglar, det är alltså en underflik. Så i den fliken så berättar de hur jag sätter upp min bur på bästa sätt. Och då är det filmer, de har i steg extremt mycket text. Du kan fördjupa dig hur mycket som helst i din parakit eller vad det nu är för någonting du ska köpa. McHaste, fantastiskt företag om man älskar Mac. De säljer Mac-program till ett bra pris. I det här fallet så fick jag ett nyhetsbrev. De säger att de förbereder sig för en kommande kampanj. Och i det arbetet så tappar de en kartong. Det är inget fel på programmen. Gå in på vår hemsida och ta ett. Jag tar ett program, ser på lådorna ovanför vad det är för program som kommer i kommande kampanj. Och så är jag intresserad av att följa den kampanjen. Och så får jag den. Tror ni att jag öppnar varje nyhetsbrev? Tror ni att jag köper från dem? De har utövat byteshandel. Det här är ett praktexempel på hur man ger någonting först och sen så kan man uppgradera till en bättre tjänst. Gary Vaynerchuk, han tycker att ni ska följa om ni är intresserade av e-handel och sociala medier. En fantastisk kille som säljer vin på nätet. De som avprenumererar sig från hans nyhetsbrev, de ringer han upp. Och så frågar han vad han har gjort för fel och är ledsen att han inte har hållit sig till den här överenskommelsen. 40% väljer att anmäla sig igen. Men det är inte fantastiskt, utan av de här 40% så ökar snittordervärdet med 70%. Byteshandel alltså. ta initiativ och ge någonting först. Och ge någonting riktigt. Sluta fjutta med de här 10% eller vad det nu är. Ge någonting av värde där de, ni lär känna era kunder på riktigt. Och var kontinuerlig med det. Gör inte bara en sak, utan gör någonting löpande hela tiden. Ha den här ingrediensen byteshandel med er hela tiden. Teknik. Jag är så glad för Martin har redan förberett jättemycket vad det gäller just tekniken. Det är naturligtvis jätteviktigt för den här generationen, och anledningen till det är ju att de har växt upp när det har hänt fantastiska saker. Och precis som Martin sa, mycket har gått över till att bli digitalt. De konsumerar digitalt. Och det kan man ju se då på den här generationen, att det är extremt en dominans egentligen på just generation Y-gruppen som har anammat smartphones i världen. Och de gör mycket på sina smartphones. Alltså de följer i många olika kanaler. Och tittar man vad som säljs genom en mobil, så ökar det mycket på mode och kläder, film, video, DVD, och sen så är det skönhet och hälsa. Och det man ska tänka på vad det gäller just digitala köp på internet. Så i Sverige så ser vi att det har hänt extremt mycket också. Vi strömmade videor i 34%, 43% har köpt musik någon gång och 79% läser nyheter hela tiden. Och här gäller det att hitta någonting i prenumerationsform på något sätt digitalt. Och särskilt om man säljer, som i Kindles fall eller CD-on eller så, som säljer en fysisk produkt som sen kan laddas hela tiden med digitalt innehåll. I USA så tycker jag faktiskt att de är bättre på det här än vad vi är. Det här är en skvallersajt, så jag kan läsa en massa om kändisar. Och sen så ser ni att det finns små pluttar i bilden. Och då rullas det ut den där flaggan som ni ser där till höger, där jag då kan köpa direkt de här kläderna som Rihanna har på sig i det här fallet. Marks & Spencer, nu hittar jag faktiskt inte den rapporten för den här föreläsningen. Men de har gjort en rapport på hur de har ökat försäljningen genom att lägga upp filmer och lista produkterna ute till höger med priser och ett enkelt klick, så kan man köpa det. Själv så har jag ju börjat läsa magasin igen, vilket jag slutade för ett tag sedan. Och ser ni en liten flik högst upp, shop, och så fälls det ut och så kan jag köpa de grejerna som finns direkt i tidningen eller i magasinet. Så vad det gäller just de här digitala eller tekniken, följa med i det här, så gäller det att titta på varje kanal. Ta med alla enheter och se hur kan vi serva våra kunder. Och i det här fallet så har jag bara lagt upp e-post. Jag kan ta ett exempel om jag går till ICA. Jag har ett ICA-kort och jag får jättemycket rabatter. Jag glömmer alltid de rabatterna, men om de skickar ett mejl precis när de vet att jag storhandlar varje fredag, så skulle jag använda det. Det handlar om att serva kunden i precis rätt tillfälle. Jag brukar ta Q och Bond som ett exempel. Han får inte en arsenal av en massa verktyg och häftiga saker samtidigt, utan han serveras dem precis när han behöver dem. Och det är så vi ska tänka. Alltså lämpligt innehåll på en lämplig tidpunkt, i en lämplig form och på en lämplig plats. Och fyller man inte de här fyra sakerna, så kommer man uppfattas som Smithers. Han gör egentligen allt rätt, men han fallerar på en sak hela tiden. Antingen är det fel tid eller på fel plats. Och Mr. Burns är alltid irriterad på honom. Så teknik och digitalt innehåll. Kombinera gärna digitalt och prenumeration, precis som Martin också har varit inne på. Och möjliggör köp under konsumtion. Alltså de konsumerar video, nyheter, skvallersajter, allt vad det nu är. Möjliggör köp. Och sen servera kunden som en butler. Köp en egen då. Jag gjorde ju ett arbete för ett företag som säljer då skateboards och kläder och snowboards. Och det var jätteintressant. Jag gick ner på darrande ben till en skatepark i Malmö och ställde massa frågor till dem. Och jag kan säga att nästan varenda punkt som man säger stämmer in på generation Y var svar som jag fick. Bland annat så frågade jag den här frågan, för det finns ju ett visst motstånd att handla mot från utländska sajter med tullavgift, och man vet inte riktigt om det kommer funka och sådär. Det finns inga bekymmer för de här att handla från utländska sajter, och de gör det gärna. Och för att komma ner i kostnader så går de ihop. Får de ett nyhetsbrev precis när de skatar tillsammans med några kompisar, då sätter de sig direkt och handlar. Det har de gjort flera gånger, så de får komma ner i då, avgiften. Det jag skulle vilja höja en varningens finger. Ska ni jobba med massa rabatter, så vänjer sig den här generationen vid 60-70%, 80% på de här medlemssajterna. Vill ni in i det priskriget så kommer det bli tufft. Ni måste servera annat. De orsakerna som börjar ta över till att man handlar på nätet, det är mer bekvämlighet än pris. Vi behöver inte prispressa hela tiden. Så, jag tycker ni ska göra så här. Sök på nätet och titta hur kinesiska konsumenter vill handla och hur de från Sydamerika vill handla. Så kommer ni, jag lyckades få in de här punkterna, stämde in om man beskriver hur kinesiska och brasilianska e-handlare vill, eller människor vill handla på nätet. Och det beror mycket på att det är en yngre generation och de är köpstark. Få till flödena först. Sätt på kronan på verket sen. Och jag skulle egentligen avsluta med någonting som Jeff Bezos säger från Amazon. De satsade på logistiken, på ganska tråkiga funktioner först. Men det är de som är mest framgångsrik i världen idag. Så, titta på generation Y. Jag slutar med en fin bild när ungdomar tittar in i framtiden. Här kan ni hitta jättemycket ledtrådar i hur ni ska lyckas sälja på nätet. Lycka till!
Suveränt, Sara. Frågor? Nej. Där har vi en fråga. Och medans micken kommer fram där så kan jag säga att Patrik Müller tycker du ska uppdatera Wikipedia-artikeln om generation Y, för det saknas en hel del.
Ja.
Där.
Jag ska säga det först då, att det finns en kille som heter Linus Jonkman som jag har jobbat mycket med, som är expert på det här med generation Y. Han har en egen blogg, han har skrivit flera böcker. Linus Jonkman. Ni kan mejla honom, han svarar på alla frågor. Han är en fantastisk kille, så om ni är mer intresserade av generation Y så kontakta honom.
Och sen av Elmberg så har du fått en länk till rapporten där om...
Ja.
Ja, kan du såg det. Fråga?
Jätteintressant. Och det här är tyvärr ingen fråga utan ett tips om ett white paper om just generation Y som finns på projectplace.se. Jättebra, ifall det är någon som är mer intresserad av just generation Y. Det var bara det.
Var det någon mer fråga här i publiken? Där, då kommer medans micken är på väg där. Så Solna Micke twittrar in från tv-soffan. Läser verkligen generation Y digitala nyhetsbrev?
Ja, alltså det handlar inte om att de väljer kanal på det sättet. För att har de hittat ett varumärke som de identifierar sig med så följer de dem i flera kanaler. Så att när jag ställer frågor då till de här killarna vid skateparken så alla de tyckte jättemycket om nyhetsbrev. Och jag var jätteförvånad men fantastiskt glad över det. Så att när jag skulle säga att e-post är en jätteviktig kanal för generation Y. Men mycket innehåll, det beror på vad man gör i den kanalen som med allt annat.
Ja, det var jag. Hej.
Hej.
Jo, jag hade en tanke om... Jag tyckte så att de var självständiga, men samtidigt så vill de ha en ledare och som säger vad de ska göra. Jag får inte, kan du utveckla det?
Alltså de är väldigt kräsna i vem de väljer som ledare. Och den här ledaren måste låta dem få prova själv. Den här Linus Jonkman som jag pratade om, han har gjort stora projekt till globala företag om hur man ska vara som ledare och chef när man har många generation Y. Och det är just att du måste släppa dem fritt inom vissa områden. Men sen föregå med gott exempel, förespråka en livsstil mer än att säga så här ska du göra. Då brukar det enkelt förklarat. Men han, Linus Jonkman på sin blogg skriver väldigt mycket om det här som chef. Så jag rekommenderar verkligen att följa den bloggen.
Så, det räcker nog med, för det räcker, det finns massor med frågor fler säkert. Men vi hinner inte med dem här och nu just nu. Men det finns ju på nätet, och hur länge är du kvar idag?
Jag är kvar en stund.
En stund. Mm. Så då finns det en chans att rycka Sara i pausen här. Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket.
Fantastiskt.
Tack. Tack.